500.
Yeah, look, they said that I couldn't do it, so I went and did it. W's only, you know I've been winning. Top of the world, the globe is spinning. If you know, you know, I've been on a what?
Gud vad du sitter och göttar i dig.
Alltså jag måste bara säga en sak. Fan vad bra det går för mig att så här, sluta dricka koffein innan jag ska göra min transfer typ. Alltså jag har ju stegrat upp istället.
Men hur mycket älskar du köppen?
Jag har gått från en kopp kaffe. Nej men alltså den är så jävla god. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We come alive. För att spola tillbaka bandet, jag fick min mens.
Ja.
Det betyder att jag har börjat de här estrogen-tabletterna. Östrogen-tabletterna.
Men gud vad spännande. Igen. Okej, vi får hoppa direkt in i din update. Jag älskar
ja,
det.
Ja, men jag tänkte, det är väl lika
ja,
bra.
Ja, vad har
liksom.
Vi att vänta på?
Nej, men så att jag har börjat dem. Och jag vet inte om det bara är att jag är i en så här trött fas i livet. Eller om de tar fullständigt koll på mig. För jag är så trött så att jag vet varken ut eller in.
Men gud. Alltså känner du dig onormalt trött?
Men jag känner mig till och med så här puffig i ansiktet för att jag är så trött.
Men det måste ju vara att du äter någonting. Det kan väl inte vara att du bara blev från ingenstans helt omänskligt trött och puffig.
Nej men så, alltså puff, vad är puffet liksom? Vad är den grejen?
Var kom puffet ifrån?
Nej men var kom puffet ifrån?
Nej, men
det är ju helt sjukt.
Det måste ju vara för det här, eller? Ja,
i natt så...
Brukar du bli svullen när du får mens?
Alltså inte så här märkbart typ.
Nej.
Tror inte jag. I så fall borde jag ju ha tänkt på det, eller hur?
Mm, precis, då borde du veta om. För vissa blir ju väldigt så här, vätskefyllda och faktiskt typ kan gå upp några kilon under mens för att allt blir svullet. Och liksom.
Nej, alltså inte direkt. Men det blir jag definitivt av de här tabletterna, det kan jag säga.
Ja, men berätta mer då.
Ja, men alltså det är så mycket finnar som pluppar upp och det är så mycket... alltså, det, jag ska ju börja kalla de här för fultabletterna för jag har ju blivit ful igen.
Nej,
alltså sist när jag käkade de här så blev jag ful. Nej men jag, alltså jag vet när jag är snygg och när jag är ful. It's not a good look right now. Alltså det enda jag har att säga.
Alltså det är så jävla roligt att du säger det. För att man vet.
Man vet.
Alltså man vet när man är snygg och man vet när man inte är det.
Ja, alltså det värsta är ju när man försöker rädda. Alltså det har jag
och
ju
gett upp. Och det är exakt det som är det roliga. Att när man känner sig ful och så här, fan jag har inte en bra period. Det mest vanliga då, det är att man tänker så här, jag måste göra någonting så att jag blir snygg.
Jag
och då går du och typ färgar håret.
Nej.
Du går och klipper en jävla gardinlugg. Du går och köper typ lite nya toppar.
Ja, nej, alltså man måste bara sitta still i båten och vänta på att stormen ska ridas ut.
Vänta ut det, för en dag så vaknar du på morgonen, tittar dig själv i ansiktet och känner liksom att damn, det ser rätt fräscht ut idag.
Nej, men alltså jag ser till och med så här, när jag ler att hela mitt ansikte åker upp. Alltså det är jättekonstigt. Men jag kommer absolut inte göra några förändringar. Jag kommer däremot så här, satsa på lite mer. Du vet så här, gör en inpackning extra. Verkligen så här, satsa på min bas om jag sminkar mig och inte kanske leker så mycket med ögonskugga. Förstår du vad jag menar?
Nej.
Så här, go back to basics.
Ja, för när du lägger den där ögonskuggan och så känner du ändå typ lite röd och finning.
Ja, nej men alltså,
och så ska du testa någon ny grön ögonskugga helt plötsligt. Ja, så kommer du bara se helt tokigt.
Nej. Så, min update med IVF:en. För alla som är så nyfikna så är det att jag fick min mens, vilket innebar att jag skulle börja på de här östrogentabletterna. Så att de ska jag käka fram tills att det är dags för mig att byta ut dem mot sprutor. Och sprutorna ska ta i 6 dagar och sen ska vi göra en transfer. Och jag ska dit på måndag, vilket är idag när ni lyssnar. Då ska jag dit och ska de göra något så här saline-test. Alltså jag har ingen aning, jag bara säger ja, okej. Så det ska jag göra. Och sen så vet väl jag tror att jag då kommer få typ ett relativt klart datum på när jag ska göra transfer.
Och hur lång tid är det från att du går dit på måndag till att the transfer sker?
Men alltså vild gissning. Alltså verkligen vild gissning.
Ja.
Typ 2 veckor kanske.
2 veckor.
Men det är vild gissning. Det kan
det är
lika gärna vara
långt.
En månad.
Va? Det är jätte jättelångt. Hur ska man, jag känner det. Jag känner bara, hur ska man klara av att gå och vänta?
Men det är ju inte det värsta.
Men ja, man måste ju det.
Det värsta är ju att gå och vänta när man gjort transfern till om det blev något.
Ja, men gud. Åh, herregud.
Den. Alltså just nu så känner jag mig stencool och bara så här, men gud, det kommer inte vara några problem. Men jag tror att när jag väl har satt in den, då kommer jag bara sitta så här, okej. En dag har gått, två dagar har gått.
Jag vet ju, det måste ju vara som liksom en speed extra alt version av när man i vanliga fall, alltså när man försöker bli gravid och så har du ägglossning och så har man sex och så vet man att man måste gå och vänta ett par veckor eller så innan man kan börja hoppas eller mensen kommer.
Ja, men det är inte riktigt samma sak för att det här är ju lite mer så här på liv och död, alltså inte bokstavligt talat.
Ja, men det är det jag menar. Nej, men att det är liksom en sån satsning,
ja,
eller vad man ska säga.
Det är ju
säga.
Extremt mycket pengar. Mm. Alltså extremt mycket. Ingen ska ju glömma att jag gör det här i USA. Det är inte gratis kan jag säga. Och plus att så här, jag har två embryon. Funkar inte det ena så har jag bara ett kvar. Och då i så fall om jag vill göra det här igen så måste jag ju göra om allting. Så att det är lite mer allvar än att så här knullat lite och gå och vänta typ.
Alltså jag brukar skämta ganska mycket om när jag har mycket uppförsbacke.
Ja,
det är typ mitt sätt att hantera när det är lite mycket. Mm. Att jag går och garvar åt att ja, men det är kaos med huset i Spanien eller att något möte har skitit sig eller att jag hade glömt bort någonting och det blev fel eller att mitt barn är i värsta trotsen och bara skriker du gör fel mamma! Varje gång jag tittar åt hans håll.
Oh my god, gör han det? Alltså,
han är inne i en liten trotsperiod där han ena sekunden är liksom världens gulligaste. Sen är det som att alltså, någonting tar över honom. Och så bara vrålar han mot mig. Och jag vet inte när han lärde sig skrika för att han har aldrig skrikit mot mig. Och jag blir helt så här.
Vad gör du då?
Chockad. Nej, men jag vet inte vad jag ska göra för att jag har aldrig varit med om det här. Så liksom, ah, men här är din frukost älskling. Jag ska inte ha den frukosten!
Men hur är det med illamåendet nu?
Alltså jag var ju så himla glad. Alla som följer mig på Instagram såg säkert min post. Där det stod
nu är det över typ.
Nu är illamåendet över typ. Woohoo! Och alla tjejer var så jävla peppiga och bara så, här, så jävla skönt.
Alla har,
njut,
alla vet
vad du
vill. Gått igenom typ.
Alla vet vad jag går igenom. Ja, jag kände så bra, publicerar det. Sätter mig och pratar med Damon på kvällen, så här, myser i soffan. Helt plötsligt när jag sitter och pratar med honom, jag bara
nej.
Och han bara kollar på mig, han bara nej. Jag bara så bara reser jag upp, springer till toaletten.
Nej.
Och så kom jag ut, jag bara, han bara kräktes du, jag bara åh. Han bara, jag visste att du skulle lägga upp något, du jinxade det typ. Han bara, jag bara, jag vet.
Åh, stackare. Men var det någon sån här engångsgrej eller mår du illa nu?
Ja, nej, alltså det är så mycket bättre. Så typ jag spydde och alltså en timme efter jag spydde satt jag åt godis. Ah, okay. Så att det var ändå lugnt.
Du började bara
liksom
få ut det typ.
Så det värsta är typ över. Men en graviditet är ju så jäkla alltså upp och ner. Så fort någonting går över och du typ börjar slappna av så typ kommer någonting nytt. Så att förra veckan gick ju mitt illamående över och jag var så typ så här glad och tacksam. Och sen i lördag så hade jag en blödning.
Oj.
Och då var det så här, jag bara
shit.
Du vet, att få en blödning i vecka 19.
Oh my god.
Ja, du vet, man tänker inte. Jag bara gick och kissade på toaletten, tog pappret och det var ja, men blod. Liksom.
Mycket eller?
Liksom mer, jag hade en blödning med Dante när jag var gravid med honom i vecka 13. Och det var mycket mindre än den här.
Oh my god.
Och det var ändå så att jag var tvungen att liksom ha en binda.
What?
Så det var så här, och att få det på en lördag, jag skulle gå och träffa Marit, min tjejkompis, och ta en kaffe och en promenad med henne och bara skriva så här, jag blir lite sen. Och se det här och gå ut och bara visa för Damon och han bara, oj vad ska vi göra typ. Ja, så när jag försökte hitta information så var det så här, ja men efter vecka 20, då ska man åka till gynakuten. Och innan vecka 20 så räcker det med att man ringer till sin barnmorska på en vardag.
Ja, men hella.
Ja. Jag bara, okej, men nu är det vecka 19. Så jag bara, jag är liksom precis i slutet av att det inte är så det troligtvis inte är någon fara. Mm. Men jag är också i början av, ska jag åka till akuten?
Vad gjorde du då?
Liksom. Jag ringde min barnmorska som är så fantastisk och hon svarade på helgen.
Ja, typ till hennes mobil och, eller?
Ja, oj. Jag har ett telefonnummer. Så, alltså den bästa barnmorskan. Mm. Och hon bara ja, men liksom gav mig så här, bra information, lugnade mig, berättade vad det kan vara. Ja, och var typ så här, ja, men du kan ringa tillbaka till mig om det inte har gått över om typ 2 timmar. Okay. Det kan vara det här och det här. Och så här. Och då typ gick jag ändå och träffade Marit och sen så gick det över efter liksom, ja, men ett par timmar. Och det blev inte värre eller gjorde ondare utan det minskade. Ah. Så hon bara, så länge det minskar.
Men vad beror det på då? Att man, alltså...
Det kan vara blodkärl som brister, det kan vara sammandragningar som blir kraftfulla. Wow. Och liksom, ja, men det kan vara shit, lite olika grejer.
Gud, vad läskigt alltså. Men,
ja, jag bara hade så här klump i magen.
Jag fattar
så
det.
Nu när vi spelar in det här är det ju torsdag och imorgon är det fredag och då har jag mitt rutinultraljud. Och det är ju det här, så här stora ultraljudet man gör i Sverige. Okay. När man verkligen mäter typ, du vet, allt på bebisen.
Gud, så sjukt, för det gör man typ så här en gång i månaden här.
Mm, jag vet, men i Sverige så har du ju faktiskt bara, om det är 2 eller 3 ultraljud så under sjukt. Din graviditet som ingår.
Ja, ja, okej, nu har jag ju inte,
ja, alltså det är också skillnad. Ja. Jag tror att det beror väl på vad man betalar för i USA. Men i Sverige går ju alla enligt liksom, ja, men, det som ingår i din kommun eller din region.
Okej,
ja, men... så nu har jag inte haft ett ultraljud sedan i vecka 12. Ja. Så, och nu ska jag på mitt rutinultraljud. Så det 20. Mm. Så det ska bara bli skönt att typ, ja, men göra det och att allt det. Förhoppningsvis ser bra ut. Typ. Alltså lite. Jag tycker att varje ultraljud så tycker jag att de sekunderna när de ska hitta, alltså då känner jag i hela min kropp hur jag bara fryser till is. Typ. För att man vill så gärna och man är så rädd att det skulle vara någonting. Och jag kan känna mig lugn fram tills att jag kommer in där.
Jag fattar. Och de här och sekunderna typ, innan de börjar snacka typ.
Ja, och så typ senast så sa hon så här, bli inte orolig, det kan ta lite tid att hitta rätt, så jag kommer vara tyst i några sekunder. Men det är ändå vidriga sekunder. Alltså det var typ som blödningen nu, att jag har känt mig så himla så här chillad den här graviditeten. Och sen när jag såg blodet, alltså jag bara kände hela min kropp bara, det var så fruktansvärt. Alltså kroppen reagerade på ett så liksom starkt sätt att så här, fuck typ. Och det enda liksom, det första som dök upp i mitt huvud som bara var så här hemskt var så här, det kommer vara för tidigt för att rädda. Alltså vecka 19, det är liksom det kommer inte gå att rädda typ. Och det bara gjorde så ont i hela min kropp att behöva känna det och det var det första jag började tänka på liksom.
Men det är ju så man alltså katastroftankarna bara kickas igång typ.
Det är en del av mödraskapet. Det börjar redan när man blir gravid och det sitter i. Sen får ett barn och du är orolig för det här barnet hela tiden.
Jag vet, det är vidrigt. Liksom, jag har så mycket katastroftankar hela tiden.
Man har ju det jämt.
Alltså förra veckan så ringde jag Manny och bad honom åka och hämta Dion tidigare.
Nej.
För att jag hade så här, jag vet inte, jag har fått det en gång innan. Alltså när det har varit så här grovt så att jag har gråtit. Det var faktiskt när jag var i Sverige för ett par år sedan. Då var mamma med Dion. Vi bodde på hotell i Stockholm. Mamma var med Dion på rummet. Och så skulle de gå ut. Jag ringde till mamma. Jag bara, stanna hemma med Dion ikväll. Idag, sorry. För jag var ute och jobbade. Jag bara så här, katastroftankar. Jag pallar inte. Och så fick jag samma förra veckan. Så jag ringde med henne. Jag bara, har du möjlighet att åka och hämta Dion? För jag typ har panik. Så jävla sjukt.
Men är det någonting du börjar tänka på då? Att så här, Dion kommer ramla i skolan eller han kommer sätta i halsen?
Ja, men
eller?
Alltså du vet, här ser det så jävla mycket skjutningar. Så att jag är jag har ju sån skräck inför det. Jo, Dion går ju på en privat skola. Vilket innebär att vi alla som har sina barn där betalar väldigt mycket pengar för att de ska gå där. Och sen så förra veckan typ så fick vi ett mail om att så här, de har ändrat parkeringen på skolan för att HBO är där och filmar. De ska filma i, alltså det finns en kyrka som tillhör skolan, så de skulle filma i kyrkan för någon serie, jag har ingen aning vilken. I don't care. Och du vet, det här var liksom så här, jag läste det på morgonen the day of, att de skulle filma bara för att jag skulle veta så här, vart vi skulle köra in. Och då hade jag druckit en kaffe och eldade upp mig själv med att så här, vad fan ska de hyra ut en del av skolan och få ännu mer pengar? Alltså jag bara kände att det kändes så jävla greedy. Mm. Och kände att så här, med tanke på hur oroligt det är i alla skolor i hela USA. Alltså det är inte, det har aldrig varit oroligt i Dion skola, det är inte så jag menar, ta i trä.
Mm.
Men alltså man är ju bara så här, man har ju skräck på grund av såklart att det har hänt så mycket sjuka grejer. Så jag kände bara så här, ta dit massa folk som man inte har noll koll på och att det ska vara så mycket mer människor nära skolan. Alltså, och så sa jag det till mig, och jag bara, är inte det jävligt sjukt? Han behöver inte vara, jag har tänkt samma sak.
Nej.
Och då eldade jag upp mig själv ännu mer. Så då skickade jag ju meddelanden till ett par av föräldrarna.
Jag frågade ja, typ hur de kände.
Exakt. Så då skickade jag till två stycken mammor som jag ändå har lite så här, den ena av dem har jag ganska bra kontakt med, och den andra lite mindre men ändå bra kontakt. Och de är lite så här, lite som jag på något sätt. Så då skrev jag, jag bara, är det inte sjukt typ? Och de bara, vet ni vad, jag har tänkt på samma sak. Så vi eldade ju upp varandra ännu mer och vi bara, vi måste ha ett möte med skolan och bla, du vet, jag blev, alltså, du vet, jag blev så arg för att de var liksom redan på hugget. Och jag äter de här tabletterna och de gör mig jättearg. Okej? Okay? Och sen så smsade jag en annan förälder som jag inte har någon kontakt med. Jag har träffat henne typ ett par gånger. Men jag har hennes nummer så jag säger, fan jag måste höra med fler.
Mm.
Och då skrev jag så här, jag bara, det är först nu som jag har läst de här instruktionerna för produktionen att de ska filma på barnens skola, och jag skulle bara jag vill bara fråga dig om du om hur du känner inför det här, för jag tycker att det känns lite bla bla bla. Och jag bara, den sista, jag känner att det sista vi behöver är mer folk runt skolan, med tanke på att HBO då har väldigt stora produktioner. Och sen hon bara, hej Rebecka, hoppas allting är bra. Alltså så här superformell. Jag kommer ihåg att förra året så hade de en sån här parking alert på skolan, och det var bara en dag och det hände ju inte så ofta. Och det är ju en bra point som du har, att om de skulle göra det igen så kanske de ska, du vet så här. Hon bara, men jag tror att våra pojkar, de håller varandra safe.
Va? Men det,
ja. Alltså jag blev så jävla lack.
Mm.
Våra pojkar, de är för fan 4,5 år. Hur ska,
vad menar du? Okej, så om det blir en skjutning i skolan, ska de hjälpa varandra eller?
Nej, men alltså jag spydde rakt ut. Och då blev jag ju ännu surare.
Ja,
så jag bara, så jag skrev tillbaka, alltså inte till henne. Jag bara, åh gud, okej, jag förstår, men vad skönt att höra din input typ. Sen så skrev jag till de andra föräldrarna, jag bara, vi behöver göra en petition nu. Så jag bara eldades på ännu mer. Men sen en timma senare när kaffet hade gått ur kroppen, då sa jag till henne, jag bara, vet ni vad, vi kanske ska sit with us lite grann så här och bara känna av läget typ.
Hade du ångrat då att det var så jäkla på?
Nej, men alltså jag blev helt galen. Nej, men sen så tänker jag så här att jag ska säga någonting och vara så här, för jag tänker att om de ska ha en sån här grej igen, då får de faktiskt hire extra security för det. Men Manny sa att när han lugnade ner mig jättemycket, för han sa att när han hade kört dit så var det mycket mycket mer. Det var så här poliser där och det var jättebra security och bla bla bla. Så att det kändes ändå ganska lugnt. Men på tal om det så ska vi gå och kolla på en skola idag. En ny skola.
För efter, eller ja, det är en ny skola, ja, är, inte för nästa steg typ.
Nej,
eller?
För att den skolan som Dion går i nu går ända upp till 8:e klass, vilket är väldigt ovanligt i USA. Ofta ser det att man byter skolor. Men vad jag också har sett i den här, i hans skola, är att de klasserna som är för äldre barn är så jäkla små. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag tänker typ att det kanske är dåligt. För att deras värld när de sen kommer ut skolan kommer vara så jävla stor. Och det kanske kommer infinna sig någon slags här panikgrej.
Exakt så resonerar Damon också.
Är det så?
Att han kan tycka att det är bra med lite större.
Ja.
För att du får en liten bredare. Det är ju en tuff värld man ska ut i sen. Och det kan vara bra att vara kring många människor. Och att det är lite större sammanhang.
Ja.
Och inte för liksom litet och skyddat. Och,
exakt. Ja,
Men det är ju helt olika vad man har för preferenser som förälder och vad man tror på. Jag själv gick i en gymnasieskola med 2200 människor och jag älskade det. Ja. För jag tyckte att det var så mycket olika typer av människor och det fanns heller typ ingen hierarki i den skolan. Mm. För det var för stor för att bygga hierarki. Medan mindre skolor kan ju bygga kanske mobbningskultur och sånt på andra sätt.
Men det är helt olika. Vi ska gå och kolla på den här skolan och jag har haft mina ögon på den här skolan så länge. Det är en väldigt atletisk skola och jag känner bara att han behöver få utlopp för det. Det hade varit så skönt att vara i Sverige där det är så här: okej, du går i den här kommunen, det är den skolan som gäller. Här måste man välja och vraka och hitta den bästa skolan. Alltså det är sån sjuk grej. Och sen så, det är inte säkert man kommer in. Man går ju på så här antagningsintervjuer där de intervjuar föräldrarna, de intervjuar barnen. Du vet, det kan ju vara så här, ta flera år att komma in på en skola.
Ja, och om det är en idrottsskola och det är någonting han brinner för, så tycker jag att det är jättefint och bra att se till hans intressen. För att det kommer bara främja hans utveckling inom de intressena i framtiden. Och har man en dragningskraft till någon speciell sport eller så är det jättefint om man får mycket så här, tid och energi för att utveckla det. Precis som om man har det för teater eller konst eller alltså vad det nu än är. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We come alive. Jag har också varit på playdates i veckan. Och jag kan ju säga att det är ju liksom de sjukaste playdatesen som man går på ibland. Vad gör ni på playdates?
Nej, men alltså, jag kommer dit.
Kändis Hollywood.
Ja, nej men precis. Jag kommer till en av de här playdatesen då som vi hade förra veckan. Det första som händer när jag kommer in, det är att jag får ett glas vin i handen. Okej, vilket är supertrevligt, älskar. Fortsätt att gå in och ser att det är julpyntat i hela huset.
Det älskar du, så alltså, då är du hemma.
Fucking love it. Och hon berättade för mig att hon julpyntade för 3 veckor sedan.
Och det kände lite riktigt och sa, våra barn måste bli bästisar.
Och de är typ
var liksom din första.
Kommer ut i trädgården. Möts av en hoppborg. En stor jävla hoppborg. Det finns en målarstation där barnen får sitta och måla pumpor om de vill.
Det är inget kalas.
Nej, alltså det här är en vanlig
playdate. Det var alltså en playdate, en vanlig dag.
Ja. Det här var så här en tisdag typ. Caterad mat till oss föräldrar. Mexikanskt. Som står och så här, alltså det är inte caterad som i så här, det kommer lite plastlådor, utan det står, du vet, så här på upphöjt med så här eld under så att det ska hållas varmt.
Nej,
och, ja. Och sen så är det också då caterad mat till barnen så att de får en helt annan mat som är så här pizza, hamburgare, nuggets, bla bla bla. Alltså jag bara wow, så här, tack gud, alltså tack så hemskt mycket för att vi fick komma. Och du vet, jag är ju alltid så här svensk och tacksam. Alltså folk går in på en helt ny nivå. Så att de barnen fick sitta och göra pumpor och sen som ornaments. Hon bara, åh, jag ska hänga upp de här så de torkar. Och sen så dagen efter så kom hon till skolan och ger oss så här ornaments. Sen är fin paketering och alltså.
Åh, herregud.
Ja, det är ljuvligt.
Men känner du att du liksom älskar det? Eller känner du så här, det hade varit kul att bara gå hem till någon och äta köttbullar och makaroner och leka med några bilar?
Nej, jag älskar det. Alltså ge mig mer, säger jag bara.
Att du älskade det extra.
Om jag hade varit en housewife in LA och inte haft någonting annat för mig än att bara ta hand om mitt barn. Alltså då hade jag gått all in också. Alltså all in. Jag njuter. Alltså jag njuter av det här så mycket.
Alltså för mig är det så speciellt för att det är så långt ifrån min personlighet. Alltså det finns ju housewives överallt. Liksom. Och det är så himla tacksamt när någon annan har tid och energi att styra upp saker oavsett storlek. Men det är väldigt långt ifrån mig själv och liksom hur jag fungerar och vad jag tycker om. Så att för mig blir det så här, shit, wow, vad kul. Men jag är verkligen helt okej med att det kan vara väldigt mycket enklare också.
Men gud, jag alltså, med, men snälla, jag är super, alltså det här är ingenting som jag någonsin skulle förvänta mig att någon ska göra.
Du bara, Men om inte du frågar så här,
okej, vi ska gå på en playdate, vill du hellre ha en hoppboj där eller vill du ha en sandlåda? Jättegärna en hoppboj. Alltså, det är toppen. Men alltså jag sätter inte upp en hoppboj när det ska vara, eller för sig, vi har fan en hoppboj. Vet du vad sjukaste är? Vi har en
du
hoppborg.
Har en hoppborg.
Nej, men jag fick det i julklapp ett år av...
Alltså en stor eller?
Ja, men en så här som så man sätter in den i kontakt och så blåses den upp.
Men hur stor blir den?
Ja, den blir för typ 3 barn. Så den är ju inte gigantisk. Man kan ju ha den inomhus. Men ja, alltså det... Jag vill bara säga så att alla förstår. Jag är en makaroner och köttbullar älskare. Men det är ju skitkul att få det extra lilla liksom, eller stora. Så härligt.
Men då undrar jag, när folk kommer över till er på playdates, vad har du gjort då?
Inte så mycket.
Nej.
Nej. Alltså, det
du brukar
inte
känna stress att säga, shit, jag måste typ
bjuda
på någonting lite lyxigt.
Jag har inte så mycket playdates här, för att jag gillar att ha mitt hus väldigt rent och jag har så här vita soffor och liksom. Så att, men jag kan ju ha så här ett barn åt gången och att det är kul för Dian, och då lagar jag ju mat och bjuder på liksom goda grejer och gör det kul för dem, men jag tar inte fram en hoppborg.
Nej.
Men okay. Hade jag varit en housewife och inte haft någonting annat att göra, då hade jag också gjort det lilla extra.
Ja, alltså jag hade inte heller bara, va, har ni en hoppborg? Det är för mycket. Om jag såg,
alltså,
kom
jag
dit,
kommer inte
det
gå in
lite
här.
För... Men då kan jag jämföra din playdate med i helgen. När, det var ju första dag i söndags. Och jag frågade Damon vad han ville göra och han var så här, ja men jag vill bara inte göra någonting. Nu har vi varit borta, vi har käkat ute, varit med kompisar. Han bara, jag vill typ bara vara vi tre liksom. Jag bara, ja men mysigt. Men sen så på eftermiddagen, jag bara, ska jag ta ut Dante ett par timmar och typ gå till parken? Och så kan du, ja men, vila eller gå och träna.
Absolut,
eller
mysa. Absolut
sjukaste
jag har hört redan, ja.
Ja, så han bara, ja men, han bara, fan vad schysst, jättegärna typ. För vi har haft as mycket på jobbet och jag kände att hade det varit mors dag hade jag velat att han gjorde det. Så jag går med Dante till parken och jag och Dante är ofta i parken och det är ju jättemysigt. Men nu har jag glömt bort att det har hunnit bli november och vinter här. Så jag kommer till parken och i takt med att min livslust rinner ur mig så blir det också mörkt och klockan är ja, men 14.43 typ. Så vet jag bara, klockan är inte ens 3 och det håller på att bli mörkt. Jag är också i parken, det är iskallt, det ligger typ en halv spade på marken. Och det enda jag har att göra det är att det är ett annat barn i parken och hans pappa. Och Dante vill ju då leka med det här barnet.
Åh nej, så då måste du stå och prata med pappan.
Vad ska jag göra? Du vet, man kommer ju närmare och närmare. Man kan liksom inte undvika det. För Dante säger också till mig att så här, den där killen har en traktor typ. Jag bara, vad fin den är här. Ska vi leka med rutschkanan typ. Och han bara, kan du följa med mig dit? Och då kan jag ju inte bara, nej, för jag kan inte prata med den där pappan. Så då får jag ju säga, ja såklart.
Fan, det
ja, och så håller han Dante mig i handen och liksom går fram och så... liksom säga hej hej typ, och pappan hej hej, och då går Dante fram och säger, får jag se på din traktor, och så börjar de leka. Men då måste jag ju stå och kallprata med farsan, och den här pappan vill absolut inte kallprata med mig.
Nej,
han vill verkligen inte, och jag känner bara såhär, men hörru du, vad ska vi göra då? Om våra söner, alltså vi är på en lekpark, vi är på en gigantisk lekpark.
Men han gav inte dig någonting tillbaka?
Han vill inte.
Va? Hur alltså, märkte du det? Vad sa du till honom?
Jag sa typ så här, jaha okej, vad typ, går ni på den här förskolan? Du vet, började prata lite. Och sen så sa han någonting så jag förstod att han verkade inte vara skild, utan han verkade leva med liksom mamman till barnet. Och då sa jag typ så här, jaha, ändå blev det din lott idag att stå i lekparken på fars dag. Tyckte jag var lite kul. Alltså sa det på ett så här kuligt sätt. Typ.
Han blev svinsur.
Då bara tittade han på mig. Alltså svarade inte, bara
men
tittade.
Men du vet så vad, det kanske hade varit en fight hemma om just
de
den
kan
grejen.
Ha bråkat.
Ja. Jag tror det.
Men det är väl inte mitt fel.
Nej,
står det här
till lite för i helvete.
Ja, och det var typ ibland kan jag känna att vissa papper där man försöker vara så här trevlig, de tror typ att man raggar på dem.
Men fy fan vad vidrigt.
Nej, men jag bara, jag raggar inte för att jag pratar med dig och är trevlig. Vad ska jag göra?
Alltså
då?
Typiskt, inte för vad som, men typiskt Sverige. Här är det så här, här pratar man om man är.
Nej, men snälla, det jag älskar med LA, det är att alla pratar med alla där.
Alltså, verkligen.
Så du slipper känna dig som typ ett fån när du säger så här: jaha, vart går ditt barn på förskola? För vad ska du annars göra? Ska ni bara stå bredvid varandra i 3 plusgrader mörker?
Nej, men alltså, vet du vad? Först och främst, har du lärt dig en läxa nu av det här parkbeteendet eller?
Ja, för du skällde ju på mig också.
Nej, men det är sjukt.
Jag skrev på Instagram.
Alltså, det är så sjukt.
Du bara, du måste sluta upp med de här parkerna.
Men vad är det? Varför gick du inte bara hem till en kompis?
Nej, men alla var ju upptagna med att fira sina fars dag. Jag skrev till och med till typ 2 eller 3 kompisar. Bara, tja, vill hitta på något? Typ, ska vi göra något med barnen? Ja. Men då var alla så här, nej, men vi är iväg på fars dag lunch. Eller vi är iväg på det här.
Men varför fick du inte typ till någon leksaksbutik eller någonting?
Nej, men jag tänkte så här, jag går ut i en timme och kommer tillbaka. Alltså i vanliga fall på sommaren, då kan ju vi vara ute i flera timmar i sträck.
Men gud, vad gör du då typ?
Vi tittar på pinnar i skogen.
Och typ. Då går du runt och kollar på pinnar också?
Ja, och Dante springer omkring och så säger han, här bor ett monster. Och så bygger han någon lövhög och sen
och
så samlar en massa
och
pinnar.
Bara, ja, här är ett monster. Ja. Åh herregud, för fan vad tråkigt.
Jag tycker det är mysigt. Alltså, jag tycker det är mysigt.
Nej,
men
alltså,
inte när det är 3 plus och mörkt. Ja, men alla kan inte ha liksom 25 grader hoppborg och kejtlad mexikanskt uppvärmd mat.
Nej, men det där är toppen för mig, för då får jag sitta och smutta på lite vin och prata.
Nej, men så jävla
lite mammasnack typ.
Alltså jag lyssnade ju på fredagspodden där du pratade mycket om att du inte hade fått till julgranen.
Nej, men alltså, du
att du var sur
inte.
Och skickade sura DMs och började skälla ut företaget.
Jag skäller inte ut dem. Gud vad du, det låter
det
jättehemskt. Nej, jag bara
du sa
att
ju,
jag var besviken.
Jag skrev DMs. Det skickades DMs.
Men jag bad ju typ om ursäkt sen. Men jag är i alla fall så jävla nöjd. Alltså vilken jävla succégran jag har. Alltså wow. Du vet, min kompis kom in här igår. Jag bara, är du beredd? Alltså, du vet, jag gör ju det till en sån här ceremoni varje gång de ska se min gran. Herregud. För att det är så stort. Hon kommer in här och får se. Och hon bara, oh my god, det där ser ut som en riktig Chanel-gran, sa hon. Alltså,
det är ju för sig ett
och du
bra
vet,
butik.
När hon sa det, jag bara, ja, jag har en Chanel-gran.
Wow.
Och jag tänker så här att jag ska skicka en film till dig. Du ska få se den.
Det vill jag jättegärna göra. Men gud, och så du ska spara lite innan du delar med dig i dina sociala medier.
Nej, men jag kommer visa upp den när den är klar.
Följer du Lisa Abefelt på Instagram?
Nej, vet inte vem det är.
Då borde du börja göra det. Det är min tjejkompis och hon är också influencer. Och hon, jag vet nog ingen i Sverige som är lika besatt av granar som hon är. Så hon brukar ha så här, amen, 8 granar. Ställer in liksom en gran på matbordet. Typ. Alltså, du vet, hon har granar
gud,
överallt.
Och
har också så här, ett tema. Oh. Och hon, hela hennes hem är vitt. Och så bakar hon jättemycket och så gör hon massa grejer och hon gör helt sjuka pepparkakshus. Alltså det är bara granar
alltså, du,
och jul.
Har du sett de här pepparkakshusen som väldigt många stora kändisar i Hollywood får hem? Typ som de köper till varandra.
Nej.
Alltså de är helt sinnessjuka. De är så, liksom gigantiska och så har de så här allas namn i familjen på sig. Och du vet, min enda dröm är ju någon gång få ett sånt pepparkakshus. Jag har inte fått det än, jag har drömt om det här i några år. Jag tänker att jag ska manifestera det extra mycket i år. För att jag kollade ju vad det kostade. För att jag var så jävla sugen. Det kostade ju så 6000 kronor typ.
Åh herregud.
Men jag vill verkligen ha
men
ett.
Men då kanske du kan få lite inspiration av Lisa. För att hon gör ju sina pepparkakshus själv. Alltså i veckor typ. Och de är ju så här, hela familjen står där. Och det
alltså,
är namn
du,
och det är
alltså. Nej, men jag har inte det tålamodet.
Nej, men man kan bara titta och så få, alltså man känner myset bara av att titta.
Oh.
Alltså jag gör ju inte ens ett sånt litet Annas pepparkakshus. Alltså
nej,
mitt barn får tyvärr
alltså jag tycker typ inte att det är så kul. Men jag tvingar ju mamma att göra det med Dian. Så att han får det.
Men ja, till och med jag ska faktiskt upp med julgranen på kontoret imorgon. Så imorgon har vi julgranspynt på kontoret.
Fy fan vad mysigt alltså.
Det ska bli jättemysigt. Nu är det så jäkla mörkt här. Så att det är också så här, nu behöver typ julgranarna och julbelysningen komma upp. Oh. För att vi ska få lite värme och mys. Oh. För det är riktigt tråkigt att sitta på kontoret på eftermiddagen och det är så här kolsvart.
Nej men gud, alltså, det är inte trevligt. Nu måste myset
upp. Men då
upp.
Behöver man ha upp med julgranen.
Ja, verkligen. Nej, men så nu, och sen så skickade jag ju tillbaka den julgranen som var i sovrummet för den var ju för liten.
Ja.
Så att det, fortsättning följer på den. Men jag måste också tipsa om en grej. Jag la precis ut den på Instagram och min DM bombade sönder. Det finns väskor som man kan köpa för alla ens julgranskulor. Som är otroliga. Då är det så här olika våningar och så är det lådor som man plockar upp.
Men gud.
Det finns på Amazon. Så det
men
kan
det
jag
kanske jag ska köpa. För jag började för ett par år sedan och samla på mig lite så här finare julgranskulor. Så typ nu går jag till Svenskt Tenn varje jul. Och, alltså inför varje, alltså de, det är ju som en godisbutik. Och så unnar jag mig. Och de är ganska dyra så man får ju liksom unna sig några stycken per år. Och så tänker jag att jag ska bygga en samling.
Fy fan vad mysigt.
Ja, och att Dante när han blir lite större får liksom följa med och välja. Oh. Jag försökte förra året men han är liksom på att ta sönder hela Svenskt Tenn. Alltså jag bara, det här kommer bli dyrt, jag måste ut med honom. Så jag tänker att när han blir lite större ska vi gå tillsammans och få han också
alltså,
välja.
Så mysigt, så jäkla mysigt. Jag peppar ju för julen här hemma men samtidigt så peppar jag också för Thanksgiving som är denna veckan. Nu när den här avsnittet kommer ut. Så vi ska åka till Palm Springs. Tillsammans med våra älskade vänner som vi firar Thanksgiving med. Och där de har hus på en vid en golfklubb som är liksom en sån här members club. I golfklubben så har de en otrolig restaurang och där gör de alltid så här Thanksgiving dinner. Så då tar man på sig jättefint, barnen är superuppklädda och så går man dit och så käkar man middag. Så det är så jävla mysigt. Och det är verkligen alltså så här amerikansk på allra bästa sätt typ.
Jag älskar. Fan vad härligt. Alltså jag hade så gärna velat gå på en Thanksgiving middag i veckan.
Och jag längtar.
Det är så härligt. Alltså det här nu är när jag har lite energi tillbaka så vill man ju bara hitta på så här lite mysiga
saker. Men du kommer få njuta av julbord snart.
Ja, jag bokade faktiskt med Petra och Bosse.
Fy fan alltså mina, vad mysigt.
Vi har liksom en tradition att vi går på julbord tillsammans varje år. Bara vi liksom pratar om allt mellan himmel och jord. It. Alltså bara så här äter och äter och äter och äter och myser och myser och myser.
Otroligt.
Så det ska vi göra om
så
2 veckor.
Så avundsjuk på den grejen alltså. Sen så har ju jag också startat en bokklubb. Om det är någon som har missat att jag har startat en bokklubb så vill jag gärna prata om det.
Nej, det har jag inte.
Men jag undrar så här, är du med i min bokklubb?
Alltså den första boken hade jag ju redan läst.
Har du läst den andra?
Och sen så den andra hade jag inte läst, men då hade jag precis börjat på en annan. Men vissa böcker läser jag jättesnabbt och vissa böcker tar ju lite längre tid. Det beror ju lite på karaktären på boken. Men den här gick faktiskt jättesnabbt så jag läste ut den på 3 dagar. Så att jag tänkte att jag kanske hinner hoppa på den här. Och
du måste. Alltså den boken är helt otrolig.
Jag läser ju ganska mycket böcker. Jag älskar ju att läsa, jag tycker det är jättemysigt.
Men kan du inte vara med i min bokklubb då? Den är så mysig.
Så jag kanske hoppar in.
Gör det.
Sälj in bok nummer 2 till mig då lite så jag blir sugen.
Okej, det är en kärlekshistoria.
Ja, okej, jag läser.
Ja, nej men du kommer älska den. Det handlar om en barndomskärlek versus en kärlek nu. Och hur man sätter stopp för gamla mönster. Men alltså, nu, jag tror att jag sålde in den ganska tråkigt. Men den är helt otrolig. Alltså,
nej,
jag
men
grät så mycket.
Jag älskar kärlekshistorier.
Ja, du måste. Du måste, måste, måste. Så härlig bok.
Okej. Jag ska gå med i Stells bokklubb. Ja. Och hur gör man om man vill gå med då?
Då
fler vill komma.
Har jag startat ett konto på Instagram. Alltså jag är så peppad! Okej, så det heter Stells Book Club. Finns på Instagram. Om man är osäker på hur man hittar det så kan ni bara hitta det bland mina följare på i mitt vanliga konto. Och där finns det och det är helt otroligt. Alltså shout out till klubben för vi är så många nu så att liksom alltså det är bara att ticka på.
Alltså det här är så mysigt. Okej, jag ska gå med i stolt samarbete med Stells bokklubb. Jag var ju på Mamagalan i veckan.
Hur var det?
Nej, men det var en sak som jag verkligen tar med mig från den här galan, och det var Irena Passages tal som hon höll när hon gick upp och fick ta emot ett pris. Så först sa hon liksom tack och bla bla bla, och sen så sa hon att jag skulle gärna vilja prata i några minuter om Sverige som anses vara världens mest jämställda land. Och jag ska spela upp det här talet nu för er, tänkte jag. Och då vill jag ge en shoutout till Penny Parnevik som spelade in hela talet på plats, la upp på hennes Instagram så att alla kvinnor där ute och män kunde få ta del av det här starka talet.
Nice.
Och det kommer då här.
Långt uppe i norra Europa så ligger ett land som är känt för att vara världens mest jämställda land. Här är kvinnor och män lika mycket värda. Kvinnor arbetar, är chefer och politiker. Båda har ansvar för att försörja familjen och kvinnor får klä sig hur de vill. Männen älskar att vara hemma med sina barn och kvinnorna älskar att förverkliga sig själva och sina drömmar. Det är ett fantastiskt land, men det är också en lögn. Bara för att någonting upprepas om och om igen betyder det inte att det är sant. Sverige har stora problem med jämställdheten, men vi blir gaslightade till att tro något annat. Vi är så övertygade om vår jämställda förträfflighet att vi inte ens räknar på det som är viktigt. När jag förra året arbetade med en granskning av just förlossningsvården så fick jag en chock när jag insåg att grundläggande saker, som varför bebisar dör i samband med förlossningar, inte ens statistikförs. Hur är det möjligt? Och vad säger det om synen på kvinnor och små barn? Det säger så mycket mer än etiketten världens mest jämställda land. Det visade sig i alla fall när vi gick igenom siffrorna att 44 nyfödda bebisar som dött mellan 2018 och 2021 hade kunnat räddas. Och det handlar om fall där IVO eller sjukhusen själva har bekräftat det här. Mörkertalet är förmodligen mycket större. Genomgången visade också att ett stort antal skador på både bebisar och mammor hade kunnat undvikas helt. Det är svart på vitt. Så många små liv har gått förlorade på grund av stress, platsbrist och okunskap. Och så mycket smärta, sorg och ilska har drabbat familjer som istället för att vara i sin babybubbla har behövt bearbeta trauman. Det är inte värdigt något land, men det är framförallt inte värdigt världens mest jämställda land. Nästa år så kommer regeringen avsätta 1,7 miljarder till satsningar på förlossningsvården. Samtidigt sänks kostnaden på drivmedel med 6,7 miljarder. I det ena fallet blir det några öre billigare per tankning för svenskar som kör bil. I det andra fallet riskerar mammor och bebisar fortfarande att fara illa till följd av inhumana villkor för vårdpersonal. Till vilket pris ska det här få fortsätta? För vad kostar egentligen ett dött barn? Vad kostar ett barn som drabbas av hjärnskador till följd av syrebrist? Och vad kostar en mamma som inte kan ta sig ur sängen på ett år? Vad kostar en barnmorskas traumabehandling när hon har gjort HLR på en nyfödd som trots allt inte överlever? Vad kostar en pappas sjukskrivning som har sett sin familj skadas eller dö? Vad kostar det samhället att ha hand om traumatiserade människor som ser den dagen som skulle bli den bästa i deras liv som ett rent helvete? Och vad kostar det i människovärde att föda på ett golv i en taxi eller i en städskrubb? Och vad kostar det att ropa på hjälp och inse att ingen kommer komma? Jag är så himla himla arg på det här, men jag eldar också under min vrede. Framtiden ser på många sätt mörk ut, men det är sådana som ni som är ljuset. Snart ska jag föda min andra son. Och min förstföddas förlossning var ett trauma. Och jag vet inte hur det ska gå den här gången. Min tillit till vården är sargad, men min tillit till mig själv är desto starkare. Och det är bland annat tack vare ett varmt, klokt, ilsket, smart, roligt och stärkande mamma-community. Ju mer de pissar på oss som kvinnor och som mammor och som enskilda individer med mänskliga rättigheter, desto hårdare ska vi slå tillbaka. Och jag är helt redo att slåss både med er och för er. Så tack för det här priset och tack för att ni fortsätter ta ansvar när alla andra sviker.
Jag blev så jävla rörd av det här talet, både för att säga, ja men den här meningen att så här, vad kostar att ropa på hjälp och inse att ingen kommer komma. Mm. Det är så hemskt att behöva tänka det i Sverige år 2022.
Helt sjukt.
Och det är så hemskt att kvinnor har ju gjort, det har varit ganska mycket kring förlossningsvården i Sverige senaste typ 2 åren. Och det har gjorts demonstrationer och det görs allt möjligt för att så här, snälla, kan någon höra oss kvinnor? Kan vi snälla få hjälp? Kvinnovården fungerar inte. Mm. Och då försökte man göra en stor sak av att man skulle lägga så här, 1,7 miljarder på förlossningsvården nästa år. Men jämför det med 6,7 miljarder som man lägger på att sänka bensinkostnader i Sverige. Och det säger då Irene i sitt tal. Och det är så himla hemskt.
Alltså vart är fokuset liksom?
Precis, och så här, vad kostar? Ja, men vad kostar barns liv? Mm. Vad kostar mammors liv? Är det verkligen mindre värt än att liksom, lite billigare bensin för de som kör bil? Och det här, alltså alla satt ju och grät när det här talet, när hon var klar och hon själv grät, och det var liksom väldigt så här rörd stämning. Mm. Och då pratade vi mycket om det efter, och jag insåg då att så här, ja, men i mitt jobb också så har jag ju varit väldigt påläst kring förlossningsvården och så, och vi har själv varit med och demonstrerat, och inför min första förlossning då la jag jättemycket tid och fokus på så här, hur jag skulle klara av att föda ett barn. Väldigt mycket affirmationer och visualiserade för att jag skulle hitta den här styrkan inom mig för att orka föda ett barn. Mm. För det är ju det mest extrema man kan utsätta sin kropp för och sitt psyke. Och när jag har fått frågan den här gången så här, men är du taggad på din förlossning? Du är typ, när jag tänker på svaret, jag säger så här, ja gud så kul, ja. Typ, fett peppad. Men när jag tänker på det så jag inser att jag är lite rädd. Och den här gången så är jag inte rädd för att min kropp inte ska klara av det. För jag känner mig så jäkla så här stark. Och jag vet att jag har den här kvinnliga urkraften inom mig. Som jag klarar av att plocka fram för att föda fram mitt barn. Men jag känner mig rädd för sånt som jag inte kan kontrollera. Till exempel, kommer jag få plats på en förlossning? Förra gången så var det fullt när jag ringde in till min förlossning.
Och då
hade jag bestämde mig för att fortsätta hålla ut och fortsätta verkarbetet hemma.
Wow.
För att jag ville verkligen till just den förlossningen. Mm. Och när vi ringde tillbaka typ 2 timmar efter, då hade det blivit en plats ledig och jag kunde få komma in. Mm. Men jag är rädd för att jag inte ska få plats någonstans, eller att det ska vara svårt att hitta plats, eller att man kommer dit och ja, men kanske det här med att be om hjälp och känna att ingen har tid. Och en av mina bästa kompisar sa att hon tyckte så synd om hennes barnmorska på hennes förlossning. För hennes barnmorska sprang mellan 5 rum. Och att hon själv var så himla rädd för att det gjorde så ont. Och hon tyckte att allt var så läskigt. Hon var så här, är det normalt att det känns så här? Mm. Men hon tyckte också så synd för att hon såg att hennes barnmorska gick på knäna för att hinna hjälpa alla kvinnor. Alltså det är så sjukt.
Men hur var din förlossning?
Min förlossning var... Alltså, om det finns något som heter normalt inom att föda barn så skulle jag säga att min förlossning var inom ramen för det. Till exempel att så här, ja, men, när jag kom in då hade inte mitt vatten gått, vilket inte gör för de flesta kvinnor. Men jag hade 3 verkar på 10 minuter, jag var 3 centimeter öppen, jag var liksom verkligen så här incheckningsklar.
Vad gör man då? Spricker man vattnet då?
Ja, om det inte går av sig självt, vilket det gjorde för mig senare under förlossningen.
Okay.
Sen öppnade jag mig 1 centimeter i timmen, vilket är standard att öppna sig under öppningsfasen. Så det tog typ en natt. Liksom. Och sen så tog det lite tid för Dante att ta sig igenom de här, spinaltaggarna, eller vad de heter. När man är uppen 10 cm och barnet ska liksom komma ner och bli kryssningsredo. Det tog lite tid, men det vanliga är ju också att någonstans under ett förlossningsskede så kanske det blir lite mer kritiskt. Och det var väl mitt skede. Mm. Och då bajsade han också i fostervattnet. Så när mitt vatten gick så såg man att han hade bajsat. Och det brukar ju tyda på att en bebis är lite stressad i magen. Och då blir det också lite så att man ska skynda på lite, för att bebisen tycker ju också att det är jobbigt att ta sig ut. Det är ju en jättepåfrestning för både mamma och bebis. Så då blev det lite bråttom, men jag blev så jäkla bra så här pushad av alla i det här rummet som var med.
Att uppleva alltså.
Det, så det är ju fantastiskt.
Jag hoppas att jag
känna...
vill och kan föda vaginalt nästa gång. Om det blir nästa gång, vilket jag tror.
Det tror jag också att det kommer bli. Och det är ju en otroligt urmäktig upplevelse. Som jag är jättetacksam och glad för att ha tagit mig igenom. Och när det var dags att krysta så gick det liksom bra. Och jag hittade verkligen den här inre styrkan som jag var rädd om jag hade eller inte. Och som jag verkligen kände att alltså, I got this.
Fan, kvinnor alltså.
Alltså jag är, men jag är en fucking urkraft.
Wow.
Rent kroppsligt så är jag superpeppad. Men jag funderar då på om jag ska ha med mig en doula för den här förlossningen.
Varför?
För att jag tror att det kan kännas tryggt med någon som gör att jag inte behöver känna att jag ropar på hjälp och ingen kommer. Att det är någon som är med mig och ser mig och hör
mig. Och bara
mig.
Dig.
Ja, så om jag blir rädd eller grips av panik så finns hon där för att lugna mig. För liksom, Damon, I love you, du är jättebra på jättemycket saker. Men under förlossningen kanske jag inte kände att han var den som bidrog mest.
Nej, jag fattar.
Han gjorde ju sitt bästa.
Har du funderat på om du vill ha typ så här, din mamma där eller något sånt där?
Alltså inte mamma eller kompis. Nej. Men jag hade verkligen kunnat tänka mig men någon som jobbar som doula som är van vid att hantera kvinnor under sin förlossning. Och som vet kanske kan man lärt sig känna av och det måste ju vara någon man klickar med.
Ja, gud ja.
Men jag hade ändå tänkt att jag skulle kanske börja kolla upp om det kunde
vara
ett alternativ.
Alltså, har man möjlighet så varför inte? Det värsta som
typ
kan hända
coolt,
är att du känner
liksom.
Att det inte behövs och så behövs det inte.
Exakt. Så men jag återkommer, men jag tror
så
att jag ska
spännande.
Börja göra lite research faktiskt.
Ja, kul. Jag hade ju när jag
Thank
var
you.
Gravid med Dion så hade jag ju möte med en doula för jag tänkte ju att jag skulle göra allt naturligt. Alltså utan medicin och allt sånt där. Men sen så slutade det då i kejsarsnitt med all medicin jag kunde tänka mig att få. Så att man får ju lite toppar och dalar i en graviditet så att säga.
Ja, och alltså man kan ju faktiskt typ inte kontrollera hur saker ska bli. Eller det är väldigt svårt och det är väldigt få där det blir som man har tänkt sig. Mm. Ja, men då var det som passade dig för just den gången och det var det du och din kropp behövde liksom.
Ja. Så var det med den saken. Men vi får se nästa gång. Jag skulle vilja uppleva en vaginal förlossning.
Det är väldigt mäktigt. Det tror jag att det är med kejsarsnitt också såklart. Alltså det är mäktigt att få föda fram sitt barn hur man än gör det. Men jag tyckte att det var häftigt att se hur jag kunde använda just de här liksom. Den här urkraften som de pratar, alltså som folk pratar om. Och jag har alltid känt att jag typ är lite svag. Mm. Så jag var lite så här, gud, har jag verkligen det i mig? Och när jag födde barn så kände jag att så här, det har jag. Jag är så jävla stark. Mm. Alltså jag klarar allt.
Så jävla coolt.
Liksom. Och det var fett häftigt.
Coolt att få ta fram det liksom.
Ja, alltså plocka fram the fucking lion. Ja. Alltså efter jag var så
jag,
alltså jag bara
typ.
Oh my god, alltså när jag gick på gatan jag bara ser folk alltså så här, jag har fött ett barn. Alltså jag bara folk borde applådera när jag kommer på gatan.
Alltså jag fattar.
Gud,
wow.
Så nöjd.
I love it. Hörni, puss och kram på er. Puss och kram på dig. Vad härligt att höra att du mår bättre. Hoppas att det inte blir några mer spyattacker och hoppas att det inte blir några mer parker.
Okej, nej, jag ska parkstopp tills det blir skönt och varmt igen.
Underbart. Puss och kram på er. Vi hörs
okay,
nästa vecka.
Okej, puss fettisar. Lift me up. Hold me down. Keep me close. Safe and sound. Safe and sound. Live.